Vet du vad som är det allra sämsta med Norrland?
Palt.
Nej, nej.
Jag skojar bara.
Palt är gott. Men mygg.
Men ska man inte älska mygg?
Hur kan man älska mygg?
Jag vet inte, om man är norrlänning på riktigt känns det liksom som att man borde ju bejaka myggen på något sätt.
Men alltså, jag kan berätta att när jag var liten hade jag en t-shirt med en stor mygga på och texten Norrlandsbiten.
Åh. Oh.
Mm. Mm. Men det betyder ju inte att man gillar mygg utan att man gillar Norrland. Men på fullt allvar så är ju mygg en riktig plåga. Och det är också en sån sak som förstör så mycket av idyllen. Alltså om man tycker att det är vacker, det är vacker natur, det är storslaget, så länge man sitter liksom inomhus eller i ett tåg eller i en bil och så kliver man ur. Och så kommer den här svärmen.
Jag har två sådana starka myggminnen. Ett är faktiskt när jag åker genom norra Finland. Jag körde bil mellan Kiruna och Kautokeino. Och det var runt midsommar, det var värmebölja, det var varmt och det var midnattssol. Och liksom, ja, men det var verkligen så här, sommaren har kommit till liksom de här nordliga breddgraderna. Och inte en människa var ute där, för det gick inte att vara ute, för det var så fruktansvärt mycket mygg. Så att jag på riktigt, och det här är faktiskt inte, jag hittar inte ens på, jag var tvungen att stanna en gång varje mil, störta ut ur bilen och skrapa bort mygg från vindrutan med isskrapan för att kunna se. Och sen slänga mig in i bilen igen och köra vidare. För det var så mycket mygg så de liksom. Och så åkte man genom de här byarna där det var inte en människa och inte ett djur ute. Och alla hade inglasade altaner. Man kunde skymta någon så här bakom glasrutorna. Liksom.
Nu känns det som om vi är lite taskiga här med norra...
Fast det var Finland.
Ja, men jag har varit med om en ganska liknande upplevelse i närheten av midsommar i Karesuando.
Ja.
På vägen mellan Kiruna och Karesuando.
Ja,
alltså inte så där så att jag var tvungen att gå ut och skrapa bilrutan. Men det var inga människor någonstans, det fanns ingenting på hela vägen och jag var tvungen att gå ut och kissa i skogen.
Mm.
Jag behöver inte ge några detaljer, men det var bland det värsta jag varit med om. Jag är dessutom allergisk mot mygg.
Jaha.
Alltså jag får ju såna här riktiga bölder och sväller upp och det kliar i veckor. Ja. Och jag, alltså det är inte som att jag tycker att det är ett problem att myggor surrar omkring mig eller sådär. Jag tycker att det är ett problem att bli stucken.
Jag förstår det.
Mm. Nej, men jag älskar ju att sova med mygg i sovrummet. Har vi pratat om det?
Nej, det låter...
Det är mitt favoritljud på sommaren.
Det är liksom herregud,
en mygga eller två
jag
som surrar liksom upp i taket.
Jag kan inte sova med det ljudet. Jag tycker det är vedervärdigt. För jag ligger bara och väntar på att den liksom ska komma mot örat.
För mig är det barndom, sommar, nostalgi. Jag
klarar inte av det. Jaha, det känns som man skulle kunna göra ett helt poddavsnitt om mygg nu. Men men det väntas ju en enorm mygginvasion nu i spåren av den här vårfloden. Och inte minst i södra Norrland, liksom längs Dalälven.
Ja, och det har ju redan börjat. Och jag kan säga att det har ju redan börjat uppe där jag bor i Medelpad.
Ja.
Så är det ju dels alltså, kläckningen är ju tidigare för att det har varit sån extrem värme nu.
Ja, verkligen.
I kombination då med vattenpölar överallt liksom, där de frodas.
Jo, det är
så att
jag bästa läget.
Gruvar lite grann faktiskt, eftersom som sagt jag inte tål mig.
Det är också en fråga som har politiserats nu och på ett ganska för vår tid typiskt sätt. Sådär. Att Miljöpartiet tycker ju inte att man ska ägna sig då åt giftbekämpning av mygglarver. Och då så tycker då populistiska högermänniskor att Miljöpartiet som vanligt har ett...
Vi kan uttala hans namn.
Lars Bäckman. Han är faktiskt extremt högerpopulistisk. Hemsk person tycker jag själv.
Har du träffat honom?
Nej,
han är jättetrevlig och sympatisk.
Ja, det spelar ingen roll. Han är ju ett Twitter-troll utan dess like.
Ja.
Vi har blockat varandra på Twitter så att jag kanske... Ja, jag strunt samma. Men så var det med myggen i alla fall. Eller ska vi säga, ska vi prata mer om mygg?
Nej, vi kan nöja oss så, tycker jag.
Mm. Sofia.
Hej. Kul att se dig.
Kul att se dig. Välkommen till Norrlandspodden.
Ja.
Detsamma, ska du säga.
Tack, detsamma.
Det blev bra avsnitt med Mats Jonsson, tycker jag.
Ja, det var ett bra snack. Det, ja, det kändes väldigt bra, tycker jag också. Mm.
Det var som att han...
Får man säga så?
Ja, men det kan man väl få säga. Det var ju tack vare Mats också.
Ja,
det kändes ju
självklart.
Lite som att han...
Han tillförde väldigt mycket.
Det kändes också som att han skulle kunna ha den här podden själv. Lite grann. Att om vi skulle lägga ner så skulle vi kunna överlåta den på honom. Eller så. Han skulle liksom kunna driva den vidare.
Absolut. Och samtidigt så är det ju intressant med ett nytt perspektiv. Det är ju väldigt mycket du och jag som... De som lyssnar regelbundet, de... Jag tror vi börjar bli ganska förutsägbara. För våra lyssnare.
Det var eller? Vi säkert från början redan.
Ja, fast...
Ja. Men det var ju också lite att vi kanske hade lite mer konflikter förut.
Jag tycker det där går i vågor. Första säsongen hade vi inga konflikter alls.
Nej.
Då var vi bara snälla och informerande.
Ja, precis. Det var väldigt folkbildningsaktigt.
Mm. Och sen i samband med... efter valet sådär, så började vi väl tjafsa lite om olika saker.
Det verkade som att lyssnarna gillade det när vi tjafsade.
Både och.
Eller både och. Ja.
Både och. Ja. En del blir lite ledsna. En del vill ha det här trygga liksom, pedagogiska pratet om samer. Och...
Mm. Nu är det väl mer att om vi blir oense så blir vi oense. Det är ju inte någon grej som vi har. Eller hur? Det är väl bara, det är inte som att
det är
vi
inte
skapar.
Som att vi, nej, absolut inte.
Nej.
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 Det är inte som att vi provocerar fram konflikt.
Jag tycker överhuvudtaget att det är ganska mycket konsensus. När man jag menar, de som kan de här frågorna tycker ofta ganska lika. Jag har ju varit ute nu på en turné, lokalsamtalsturné som jag pratade om i någon tidigare podd. Som jag åkte runt med i hela landet. Och då har jag föreläst och sen har varit en lokal panel. Som oftast har varit bestående av politiker. Det är några tillfällen kvar för övrigt. I Jörn bland annat, om man är norrut. På nationaldagen. Jörn, nationaldagen. Folkets hus i Jörn, kan jag säga. Men då är det ofta lokala paneler. Och ibland så har jag suttit i lokalen så till så att jag inte har sett när de har pratat. Eller vem det är som har pratat. Eller liksom så här... Vilket, ja, det är jag inte med i panelen. Det är inte jag heller som leder panelen. Utan jag har bara suttit och antecknat. Och då kan det ibland vara ganska svårt att skilja en moderat från en vänsterpartist åt. Eller
fast så är det ju. Så är det ju också i lokalpolitik, i kommunpolitik. Ja. Så är det ju ofta ganska små skillnader mellan partierna. Mm. Eftersom dels att man är väldigt begränsad, men man har ett gemensamt intresse för en väldigt begränsad yta, liksom, eller del av landet.
Mm. Jo, visst.
Och alla vill ha... Ja.
Alla vill ha infrastruktur, kan jag säga.
Ja.
Oavsett partifärg så lyfter alla den frågan. Alla vill prata om infrastruktur och infrastrukturens betydelse. Och arbetstillfällen, såklart. Så att där skiljer det sig inte åt alls. Utan, alltså, den ideologiska striden när det kommer till stad- och landfrågan, den finns bara på ett slags teoretiskt nationellt plan. Alltså att när Jonas Sjöstedt och Annie Lööf diskuterar stad och land, och de kanske gör det i en miljö som är långt borta från lokalpolitiken, och de har en ideologisk debatt, då kommer de här skillnaderna fram mellan liksom fördelningspolitik och entreprenörskap, till exempel.
Mm.
Men på det lokala planet så är det en total icke-fråga. Det är ingen som pratar om det. Det, liksom, det funkar inte så, utan alla lokalpolitiker, oavsett färg, är liksom egentligen på Jonas Sjöstedts linje, skulle jag säga, på det lokala planet. Sen när man lyfter det till en liksom mer teoretisk ideologisk debatt, ja, då kan de skiljelinjerna komma fram på ett annat sätt. Men på det lokala planet är de flesta rätt överens, skulle jag säga, om vad som krävs.
Men de här lokalsamtalen är ju, det är inte bara i Norrland, det är i hela Sverige.
Nej, visst.
Vad är det som skiljer då? Finns det några frågor du kan peka ut som specifikt norrländska efter den här turnén?
Ja, men alltså, det är ju de här råvarufrågorna och sånt där som kommer upp. Liksom,
alltså att man vill ha pengar för dem? Eller?
Ja, man vill ha kanske lite återföring av resurser. Det är ju en vanlig publikfråga norröver. det är ju ingen som pratar om i södra Sverige till exempel, för det finns ju liksom inte, jag menar i Blekinge är ju inte det någon stor fråga liksom. Utan då kan det handla mera snarare kanske om bostadsbyggande är ju en viktig fråga. Det skulle jag säga en ganska viktig fråga överallt, men kanske särskilt i landsbygderna i södra Sverige där det finns faktiskt en bostadsbrist och där det finns också potential att bygga men där man inte kan bygga. Och där finns det också ett konsensus över blockgränserna om att det beror på bankerna och det beror på liksom, hur vi tänker om marknadsvärden i Sverige till exempel. Att det är väldigt svårt att även om du sitter i en kommun och vill decentralisera byggandet eller servicen eller så, så är det väldigt svårt att göra det. Därför du får inte med dig byggherrar och banker på det. För att så fort man lämnar en stadskärna så uppstår en osäkerhet kring värdet på fastigheter.
Lönsamhet.
Ja. Mm. Så det skulle jag säga, det kanske är en något viktigare fråga då i de här stadsnära landsbygderna.
Bostadspolitik är ju då för övrigt en extremt viktig fråga i hela landet, inte minst i städerna. Så det är ju egentligen en fråga som man skulle kunna ha gemensamt, som skulle kunna ena landsbygd och stad om man hittade en vettig lösning.
Ja. Nej, det där är väl liksom... Nej, men det skiljer sig åt en del skulle jag säga. Sen är ju det här som jag upplever... Jo, men en sak som också förenar och som har kommit upp på alla ställen jag varit på, det är ju de här spänningarna som finns mellan... De bra panelerna skulle jag säga har ju innehållit både riksdagspolitiker, regionpolitiker och kommunpolitiker. Då får man liksom... Då blir de här konfliktytorna synliga på något sätt. Att du har den här konflikten liksom mellan region och stat, men också väldigt mycket konflikter mellan regioncentrum och de här nu allt starkare regionerna som nu ska ha liksom ansvar för arbetsmarknad och tillväxtpolitik, och kommunerna då som ligger utanför regioncentrum och som inte alls tycker att de får ta del av de resurser som regionen har att tillgå i den utsträckning som de vill. De får liksom inte välfärd och kollektivtrafik och infrastruktur i den mån som de behöver, tycker de då.
Tycker de att de får mindre av det med region centralisering eller liksom regionbildning?
Ja, lite grann. Så...
Har det alltså blivit skillnad så?
Nej, det skulle jag inte säga.
Det har väl undersökts till och med?
Ja.
Framför allt så såg jag att på regionbildningen är intressant att de allra flesta, en övervägande majoritet, upplever att de har större demokratiskt inflytande efter regionbildning.
Jaha.
Däremot upplever de inte till exempel att de har fått mycket bättre vård.
Nej.
Men att demokratin har stärkts och ökat.
Ja, men så kan det nog vara eventuellt, det tror jag. Jag tror att när man tittar på hur man fördelar resurser både i landet men också i regionerna, så förefaller det för mig som att vi har fastnat i en loop lite grann på något sätt. Att vi har haft då tillväxt i regioncentrum och i storstäder i Sverige. Och det här leder till infarkter i bostadsbyggande och infrastruktur. Och då blir det på något sätt rätt naturligt att man som politiker vill lösa de infarkterna. Dels därför att de är problematiska. Men också därför att man genom att lösa de infarkterna kan då liksom skapa grogrund för tillväxt. Och då blir det liksom enligt den rådande diskursen så blir man en duktig politiker om man löser de här infarkterna. Och sen så kommer man på något sätt aldrig fram till det läget där man sätter sig och har en påse pengar och alla infarkter i centrum är lösta och man tittar ut över sin region eller sitt land. Och fundera på, okej, var ska vi bygga nu? Vad är liksom, utan loopen är liksom att man har de här infarkterna och så löser man dem. Och då blir den där platsen ännu mer attraktiv, ännu mer fungerande. Vilket leder till att det blir en ny infarkt i infrastrukturen, vården, skolan, omsorgen. Och sen så måste man tillföra resurser. Och därför så ser de flesta liksom infrastruktursatsningar i Sverige ut på det sättet. Att merparten av pengarna går till Stockholm, Malmö, Göteborg. Eller Mälardalen. Och i regionerna så går det mest till regioncentrum. Och sen så håller man på så där.
Men det här du beskriver nu, det är ju ett generellt problem på i princip alla politikområden. Som i min värld då är kortsiktigt tänk och valvinnartänk.
Ja.
Att det är alldeles för lite av att göra upp långsiktiga planer, ha en vision. Hur vill vi att det här ska funka om 10 år, om 15 år? Mm.
Och var ska folk bo och hur ska vi se till att de ska kunna göra det?
Det finns ju, jag tror säkert att det finns politiker som har visioner och tankar om det. Men det är ju ingen som lyfter det eller som gör någonting med det. För du vinner inte val på det, vilket jag kan tycka är otroligt sorgligt. Också att det hos väljarna verkar finnas en sån här otålighet att varenda problem måste lösas nu.
Mm.
Och att man liksom kräver det, lös det här nu.
Absolut.
Det tycker jag är otroligt.
Nej, och där kan jag väl också konstatera på något sätt att den diskussionen har inte dykt upp heller under lokalsamtal, utan det handlar ganska mycket om att släcka bränder eller positionera sig i någon fråga, lokalfråga eller så liksom, utan de här stora linjerna, då ska man nog kanske komma till tjänstemännen och sådär. På något så här samhällsbyggnadskontor någonstans och liksom höra av vad de har för idéer. Men jag tror att de också blir ganska uppknutna i detta med att liksom lösa de här kortsiktiga problemen som skapas av urbaniseringen och där lösningarna driver på urbaniseringen. Det är verkligen en loop. Det bara liksom snurrar runt. Så att det, och aldrig någon som lyfter blicken över landet.
Och det går liksom aldrig att tänka längre än 4 år framåt.
Nej, det är lite så tyvärr. Mm. Du, en grej som har hänt medan vi inte har poddat. Det var ju att länsstyrelsen, eller kronofogden, var det ju som fick utföra jobbet tillsammans med skoterburna poliser. De brände ner en kåta i vad det är, Storumans kommun, va?
Ja.
Stenträsket.
Mm. Kåta inom citationstecken.
Ja, precis.
Eller?
Ja, för det är en knepig historia.
Det här, ja, den är ju det. Och jag tycker den är väldigt intressant. Och den är också intressant för att den också så här, debatten om den har speglat ganska mycket okunskap om samiska förhållanden och om förhållandena i norr och så. Mm.
Och framförallt den inneboende konflikten.
Precis, därför att det kan ju rent spontant så kan man ju förstå det uppstår liksom ilska och den här byråkratin liksom har länsstyrelsen, har de eldat upp en kåta för en same? Liksom.
Ska vi backa tillbaka? Det handlar alltså om en kvinna som heter Agneta Gimvall heter hon.
Mm.
Och hon har uppfört en kåta vid det här stenträsket. Hon är inte medlem i samebyn. Hon är inte renskötare. Men hon är same och hon hävdar att hon har rätt att göra det här. Därför att det här
är... Hon hävdar någon urhävdsrätt. Vad heter det?
Ja,
att det ska ha funnits. Hennes familj ska ha haft en kåta på den här platsen i sen 1800-talet.
Ja,
säger hon.
Säger hon. Och då har hon byggt upp den här kåtan. Men den bröt både mot bestämmelsen om att förbudet att uppföra byggnader i naturreservat, vilket det där är, och det bröt också mot strandskyddsreglerna för att det ligger precis vid vatten. Så att det bröt mot två regler och sen så har det här varit en segdragen strid i, tror jag, 5-6 år. Och hon hade uppmanats att ta bort den här kåtan och sen så till slut så kom polisen, och polisen är ju inte frekvent i den där delen av Sverige, men helt plötsligt så
har de resurser att ta sig dit.
Helt plötsligt så hade de resurser att ta sig dit och hade bensindunkar och eldade upp det där, och det togs väldigt dramatiska bilder på liksom den samiska fanan som bajade framför det här, liksom den här brinnande kåtan, och folk blev jättearga, inklusive vår kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Hon gjorde ju offentliga uttalanden när hon tog odelat parti för den här kvinnan
och tyckte
att det här var väldigt upprörande.
Och att det var kolonialism och så.
Ja, vilket ju är kanske olämpligt av en minister.
Ja, det där tycker jag, din gamla kollega Petter
Petter Bergner.
Petter Bergner, mm, som nu är på VK. Han skrev en grej om det där och tyckte att det var konstigt också. Alltså jag kan ju hålla med om det. Nu ska man ju komma ihåg att alltså, den samiska frågan på regeringsplanet är ju uppdelat egentligen kanske mellan flera olika departement, men i allra högsta grad mellan kulturdepartementet och näringsdepartementet. Så att det har ju två ministrar som har ansvar för olika aspekter av det samiska. Alltså kulturministern har ju ansvar för kulturarvet. Men det är Sven-Erik Bucht som har hand om näringspolitiken och därmed också rennäringen. Och därför så har ju alltså Alice Bah Kuhnke kan ju tycka hur mycket som helst att vi diskriminerar samer och att vi borde ratificera ILO-konventionen. Men det, där är hon egentligen inte mer än en medborgare, skulle jag säga. Och som medborgare så tycker jag att hon kan få lufta den åsikten. Men hon har ingen som helst makt över det.
Nej, och hade hon makt över det hade det ju kanske varit ännu konstigare.
För ja, då hade det varit
ju, då borde hon ju ha gjort någonting
jo,
åt
exakt.
Det.
Men nu kan
för
hon
att
inte
nu
det.
Förklara det här lite mer då, för våra lyssnare för att förstå. För att den här kvinnan hade ju då alltså, hon var inte medlem i samebyn, har Nej. Inget renmärke som det heter. Det vill säga hon är inte renskötande same.
Nej.
Och då saknar man privilegier som renskötare.
Eller rättigheter ska man väl säga.
Ja, ja okej, rättigheter. Mm. Man saknar rättigheter som renägande samer har.
Yes.
Och varför den skillnaden är, det är liksom en liksom historiskt långt tillbaka i tiden.
Går tillbaka till renägningslagen från, jag tror, 1923.
Ja, precis. 100 år sedan så bestämde man att renägande samer skulle få ha rättigheter. De skulle få ha samer, de skulle få fiska och jaga och sådär. Men de som inte hade renar räknades liksom överhuvudtaget inte.
Nej, de hamnade ju i en slags samisk diaspora. Ja. Liksom. Och det har ju varit svårt för dem att kämpa. Det här är ju en, liksom en intern maktstrid också i den samiska befolkningen. Och i sametinget också. Mm. Där ju då liksom icke-renägande samer också har ett parti, företräds av ett parti. Och där man är väldigt oense om liksom hur man ska hantera det här. För de icke-renägande samerna sitter ju i knät på samebyarna. Alltså om de vill jaga och fiska på sina förfäders marker så måste de göra det med tillstånd av samebyn.
Mm.
Och den här Anita Jimvall då i Stenträsket, hon tillhör ju inte samebyn. Om hon hade gjort det så hade kanske länsstyrelsen kunnat komma till ett annat beslut. Därför då hade man kunnat tänka sig att den här kåtan hade uppförts för att kunna upprätthålla renskötseln. Och då hade det varit lättare att dela ut de här dispenserna som hon absolut inte kunde få.
Helt enkelt för att renägarna har starkare rättigheter när det gäller mark och hur man använder den.
Precis.
Och det är ju en konflikt som många verkligen inte har någon aning om.
Nej,
eller ens
man
känner till.
Samer som
man
samer, tänker
ja, men precis som man tänker urfolk som urfolk också. Finns det särskilda rättigheter för urfolk så ska väl det gälla alla samer. Men vad är då definitionen på...
Mm. Och det här är ju någonting som Sverige återkommande får kritik för. Och just fick också.
Ja, ganska nyligen så fick vi väldigt hård FN-kritik och förhördes av FN om våran diskriminering av samer. Mm. Och det intressanta här är ju också att den här konventionen, urfolks, vad heter den, ILO-konventionen, Sverige var väldigt delaktig i att driva fram den.
Ja, och skriva den till och med, tror jag.
Precis, och har ju varit verkligen i just den här frågan om urfolk, någon slags världssamvete som har kunnat vara jättekritisk mot hur USA har behandlat sin urbefolkning eller Australien eller sådär. Men trots att det var Sverige då som drev fram den här konventionen så har vi ju inte skrivit under den. Så Nej. Den gäller ju inte i Sverige.
Nej, och det finns ju rykten om att en tidigare jordbruksminister efter sitt tillträde tänkte att nu ska det här ske och liksom satte igång alla juristerna i regeringskansliet på att titta på det här och att de återkom efter ett par veckor och sa det är helt omöjligt. Vi kan inte göra detta. Det skulle bli juridiskt kaos i hela norra Sverige. Det går inte att skriva under den här konventionen, för det skulle bli, alltså med vattendomar, fallrättigheter, skogsnäringen, gruvnäringen, och alltså det skulle bli ett juridiskt mayhem utan dess like. Och det är väl därför det inte, jag menar, sen dess är det ingen politiker som har liksom vågat säga att det här ska ske.
Nej, det finns helt enkelt för stora kommersiella intressen i det här området det gäller. Och för inte, det är ju det det handlar
statliga,
om.
Och statliga, inte minst.
Ja, men ja, alltså det, ekonomiska intressen.
Ja, verkligen.
Ja.
Så att det där är ju knepigt.
Så är det här status quo. Kommer vi någonsin att få någon lösning på det här?
Jag vet inte, 17, alltså, jag tror nästan inte det. Jag tror att det är liksom dödläge på den punkten. Jag tycker det var intressant att de just pratade. Jag menar, jag har ju varit jätteengagerad i och skrev ett stort reportage i Filter, som också är med i Norrlandsboken, om den här påtänkta nickelgruvan i Rönnbäck. Nu kommer jag inte ihåg varför det. Hemma av en Tärnaby. Tärnabyfjällen är det. Ja, ja. Det är ju ett tillrinningsområde för Umeälven också. Men det var ju ett väldigt skumt företag som gjorde en inmutning och skulle starta nickelgruva. Det där är liksom inte slut än, fast det där bolaget har sålts och omformats och de har blivit dömda för olika saker. Det är en jävla härva. Men den här FNs rasdiskrimineringskommission då, de kritiserade ju just Sverige därför att, intressant nog då, att alla samer som var påverkade av den här, av de här gruvplanerna inte fick komma till tals i processen. Utan att det bara var samebyn som fick komma till tals i processen. Fastän det ju påverkade hela den samiska befolkningen i regionen egentligen, eftersom det här var liksom då gamla samiska marker. Och det där tycker jag är en jätteintressant distinktion verkligen.
Mm.
Därför att det är också så, det visades ju då när jag tittade på det där, att samebyn är ju sakägare. De kan ju då göra en deal, och det har ju samebyar också kunnat göra med kraftbolag och gruvbolag och sådana saker. De har ju kunnat göra, och då kan de få utbytesmarker och de kan bli kompenserade. Och jag var till exempel i ett sommarviste som hade, de hade fått stugor liksom på 60-talet uppförda, och de hade gratis el för all framtid till exempel, därför att de hade gett upp marker för en vattenkraftsdamm till exempel. Så det kan man ju få då som sakägare. Det är ju en förhandling så att säga. Men de som lever där och bor där, och där markerna betyder oerhört mycket, de kan inte få någonting, och de blir sällan hörda i processen ens. Så det var det som man fick kritik mot. Skulle Sverige skriva på ILO-konventionen, så skulle man vara tvungen att inkludera dem också, tror jag, på ett annat sätt.
Mm. Och man kan ju förstå att de vill bli inkluderade.
Mm. Men svårt i alla fall med den här kåtbränningen.
Ja,
där.
Den är svår. Och förtydligade vi det också, att den här kåtan är ju alltså en liten stuga.
Ja, det är, som det är en ju ny,
ett, det är ett
som
hus.
Ja, ett nyuppförd, en primitiv men ändå liksom relativt nyuppförd byggnad.
Och enligt länsstyrelsen finns det inte heller några spår efter någon kåta tidigare på platsen.
Sen kan man ju tycka att själva, så som det gick till, alltså det var ju rätt korkat. Jag menar, även om länsstyrelsen och kronofogden och polisen tycker att de har rätt, så är det ju ganska korkat att bjuda på den liksom foto.
Det blir en otroligt stark symbolfråga som ju inte precis tar ner den ilska man kan känna då mot.
Nej, och det som jag kan tycka också är ju liksom att, ja, det är ju inte som att staten inte har uppfört saker på samisk mark som de inte haft tillstånd för, man säger så. Och det är ju det som är själva huvudproblemet här. Att även om man då tycker så att, ja visst, strikt juridiskt, så hade Anita Jimbal inte rätt att uppföra den här byggnaden på den där platsen, för hon hade inte tillstånd. Så ja, så långt är allt korrekt. Men frågan om det är staten som ska kasta första stenen i den diskussionen liksom.
Det är det inte, kan jag säga.
Ni vet väl att om ni lyssnar på den här podden och tycker om den, så kan ni stödja den via patreon.com. Gå in där, skriv /Norrlandspodden, och sen så kan man stödja så mycket man vill eller så lite man vill och hur ofta man vill. Och pengar dras bara när vi publicerar en podd. Så när vi inte gör någonting så kostar det ingenting. Och vi blir jätteglada. Och merparten av pengarna går till Sofia Saab.
Bensin.
Ja.
Alltså det här, det finns ju något parti. som heter Landsbygdspartiet.
Ja.
Och rent spontant, alltså jag känner ju att det här är helt oseriöst och ingenting att ta på allvar. Men bör vi göra det? Är det här partiet en reell konkurrent till övriga politiska partier?
Det är alltså, jag kan tycka att det är problematiskt. Bara existensen av ett sånt här parti tycker jag är problematiskt, därför det på något sätt gör landsbygdsfrågan till ett särintresse. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså att det är du som, tycker att landsbygdsfrågan, alltså att det ska vara en aspekt som tas med i alla andra, så att säga, politiska, ja, men det är som, frågor.
Ja, men det är som ett sjukvårdsparti eller ett pensionärsparti eller vad finns?
Brexitparti. Ja, men det bidrar till att dela snarare än att hålla
precis.
Ihop.
Och jag tycker också på något sätt, titta, nu.
Det säger ju hela deras program. Vi har en lista här, kan jag säga.
Landsbygdspartiet har uppstått ur något annat parti som startade, tror jag, därför att man ville få bort vargen. Så det verkar vara liksom en kärnfråga.
Ett varghatarparti.
Och ja, precis. Så det är en av punkterna. Och sen så är man också mot EU, så att man är ju då för en svexit ur EU. Så det är väl det. Och sen så, men vad jag fattar det som, så är de två grundarna, den ena är en gammal varghatare. Och den andra är grundaren till en Facebookgrupp som heter Lantbrukare som har fått nog. Som jag faktiskt var medlem i ett par år bara för att hänga med i diskussionen. Och det var en plåga faktiskt.
Var
det
en sån
säga.
Här typ stå upp grupp fast motsatt?
Det var lite så. Det var lite rasism, ganska mycket sexism. Det var många som tyckte att det var roligt att liksom lägga upp en bild på någon sån här, ja, men typ liksom skämtteckning ur någon sån här bok som man kan hitta på DAS som ingen har använt sedan 1973.
Ett sexistiskt liksom. Skämt, ja, eller här, rasistiskt.
Ja, men en kvinna med brödkavle och liksom, ja. Vad ska du ha den där till? Ja, men liksom, alltså på den nivån. Ursäkta. och det var hemskt, men ja. Och sen så var det då gnäll på nyckelbiotoper och på dikesregler och dieselpriser och vargar. Väldigt mycket så. Och sen så ibland då och då så kom det någonting vettigt också. Liksom.
Mm. Men nu har de startat ett parti. Men ska vi bara låta dem passera obemärkt förbi? Eller hur många medlemmar hade den här gruppen? Har du någon koll på det?
Jag vet inte, men jag tror att den var relativt stor ändå. Jag har inte, som sagt, jag har inte varit inne på den sedan jag i vredesmod liksom gick ur den där gruppen för länge sedan.
Påminner den inte ganska mycket om Sverigedemokraterna? Alltså jag menar, Sverigedemokraterna vill också gå ut ur EU och säger sig liksom älska landsbygden. Och alltså hela den här, de har liksom en lista från A till Ö sina frågor.
Jag tycker nog att
det är så här, gör det bättre för pensionärerna. Polisen och tullen måste få utökade resurser. Undrar vad tullen spelar roll för landsbygden?
Nej, jag vet inte. Det är viktigt.
Vi får inte importera saker.
Gränsen mot Norge kanske ska hållas.
Nej, men det är väldigt, väldigt sverigedemokratiskt. Förutom Norge, som Östersund ska bli Sveriges nya huvudstad. Det kanske inte är något som Sverigedemokraterna driver. Men
det är väl det enda som är bra på den här listan, tänker jag. För det tycker jag är en ganska rolig idé. Är ärlighet vara längst? Ja, åar och dammar med småskalig vattenkraft ska bevaras. Yrkesutbildning. Utlokalisering. Det är ju vissa saker som är helt okej. Utvisa migranter står på bokstaven U.
Bara? Ingenting om...
Som begår brott.
Ja.
De är ganska strikta mot invandring överhuvudtaget. Det är mycket så här snack om... kvinnans rättigheter och värderingar och språk och så.
Ja, men det är väl utifrån att kvinnan skulle vara någon slags ägodel. Våra kvinnor.
Mm, det kan vara så.
Det lät så när du beskrev den här gruppen också.
Mm, det är lite så kanske.
Mm.
Men alltså, ja.
Lite som att Sverigedemokraterna inte heller bryr sig så mycket om jämställdhet och feminism.
Nej.
Men de tycker det är väldigt noga att invandrare får lära sig vad som gäller i Sverige.
Mm. Jo. Och så lägre dieselskatter förstås. Och ingen frilevande varg. Det är väldigt viktigt. Vargen ska utrotas igen.
Mm.
Nej, jag vet inte. Jag förhåller mig mycket kallsinnigt till detta. Jag tycker också så här att det ringer mycket varningsklockor också. Så när man läser, jag läste ett par debattartiklar som de har skrivit. Och då är det mycket så här, ja, lite faktafientligt, och man ska lösa saker med så kallat bondförnuft till exempel.
Mm, det känns betryggande.
Då ringer mina klockor faktiskt.
Överhuvudtaget tycker jag att uttrycket sunt förnuft är ganska farligt att använda sig av i liksom officiella sammanhang eller liksom i politik. Eller
bondförnuft var det till och med.
Ja, men det är ju...
Ännu är det en sunt förnuft.
Ja, men alltså, vad är sunt förnuft?
Ja. Och sen så säger de då att de inte är vänster-höger.
Men det tycker ju inte Sverigedemokraterna att de är heller. Så
nej,
att...
nej, precis. Nej, jag betackar mig. Sen finns det ju en massa andra liksom, initiativ för att rädda landsbygden. Det finns ett nu som heter Landstormen. Som är någon Facebookgrupp. Som ska liksom... ja.
Men som ska rädda landsbygden från vadå?
Trumma upp från centraliseringar och avlövning och... och så, liksom. Det tycker jag verkar vara hyfsat sympatiska personer bakom den. Bland annat Malin Ackerman, hon som liksom tog till orda. Jag tror att hon var tjänsteman på Skatteverket och reagerade mot de här kontorsnedläggningarna. Ja, precis. Och reagerade mot kontorsnedläggningarna och på något sätt blev aktivist i samband med det.
Mm. Så att hon upp sig från jobbet för att liksom driva det här.
Jag vet inte.
Jag tror det, och liksom för att liksom inspirera och... ja. För hon gjorde ju i Lycksele, så lyckades ju hon stoppa ner, alltså det var inte bara i Lycksele.
Nej.
Men hon var ju med i den här rörelsen som lyckades stoppa nedläggningen av flera lokala skattekontor.
Jag trodde det var Patrik också.
Han var väl också delaktig. Nej, men alltså det var ju många som engagerade sig i frågan och som faktiskt lyckades stoppa det, vilket ju inte är jättevanligt ändå.
Nej.
Det är ganska vanligt att det kommer förslag om att lägga ner saker, men det är inte lika vanligt att faktiskt engagerade människor lyckas stoppa det.
Nej, jag tror faktiskt att det var, jag vet inte, om man ska dela ut någon blomma till någon för den grejen, så tror jag faktiskt att det var Pelle Åsling, centerpartistisk politiker i Jämtland. Som
gav det till en centerpartist.
Ja, absolut. Men jag tog den nu från Patrik också, den gav den till Pelle Åsling istället.
Men Malin har ju inte heller varit helt oviktig.
Nej, absolut inte.
Det skulle jag säga. Jag hörde ju också att Ardalan Shekarabi, när han pratade om den här frågan, så har ju han sagt offentligt att det var när jag träffade henne som jag förstod hur viktigt det här var.
Ja. Okej. Ja, men det kan
nog ha betydelse. Han var i Lycksele, han hälsade på, hon berättade, han satte sig in i det, och då var det som att någonting hände, och det var liksom enligt honom då fröt till att man stoppade den här nedläggningen.
Absolut.
Så då kanske vi ska ge henne den största kredden.
Det var
henne vi började med.
Då tar vi blomman från Pelle Åsling igen.
Men hon har då startat det här.
Ja, precis.
Ja.
Och det är väl lite i sin linda sådär.
Mm.
Men det ska tydligen sluta med någon slags protest utanför riksdagshuset i augusti. Vad jag förstått, vad jag läst mig till. Så får man se vad det blir av det. Liksom. Mm.
Men intressant.
Ja, det är också, ja, nu när det här, när vi lägger ut detta, då har det precis varit landsbygdsriksdag.
Mm,
eller den
precis,
pågår när vi lägger ut den här podden.
Det är nu i helgen.
I Örnsköldsvik. Ja, ska du dit?
Nej, inte som jag har planerat.
Nej.
Man vet aldrig.
Nej.
Du ska dit.
Jag ska dit, precis. Jag ska lyssna på den här partiledardebatten.
Ja.
Det är ju alla partiledare faktiskt utom KD och Liberalerna. Och det är ju ingen slump. Det konstaterar vi. Vi hade ju någon genomgång av partiernas regionalpolitik en gång.
Mm.
Och det vet jag.
De hade ju ingen.
De hade ingen. Alltså jag tror att KD hade ingen överhuvudtaget. Och Liberalerna hade någon gammal notering om att man skulle ha mera etanol på mackarna eller någonting.
Precis. Vi gjorde också en genomgång av just de alla partiers representation i olika fullmäktige och sådär. Och det är ju inga stora partier i Norrland, så att säga.
Det är det inte
heller.
De är
ju knappt existerande. Nej. I väldigt många kommuner.
Och det
är
därför de inte tycker att det är mödan värt, helt enkelt.
Men, det är just därför kanske de borde.
Precis.
Borde det är ju ta fram någon form av landsbygdspolitik.
Ja, det är också två partier som hänger på gärdsgården och riskerar att åka ur riksdagen.
Och vi är i en valrörelse där faktiskt landsbygdsfrågan, även om den inte står högst på agendan, men kommer att vara lite delvis avgörande.
Ja, det är lite klantigt är det.
Ja, det är ganska mycket klantigt faktiskt, tycker jag.
Ja. Men de andra kommer ju i alla fall.
Ja.
Och det är ju bra.
Det är bra.
Så att jag ska lyssna på dem och sen så ska jag liksom ha någon slags analys inför publik av partiledardebatten tillsammans med Malin Rönnblom och Josefina Syssner.
Ja, det blir nog jättespännande.
Ja,
men det här måste man ju kunna, det här måste ju streamas någonstans. Man måste ju kunna titta på det här.
Streamas säkert.
Ja,
det tror jag.
Utan att vara på plats.
Jag har aldrig varit på en sån här landsbygdsriksdag tidigare. Det är ganska stort. Jag tror det är 800 personer som kommer eller sånt där. Stora fjällräven arena.
Har du inte varit på en sån? Men hur ofta är det?
Jag vet inte. Vartannat år kanske? Eller varje år? Jag vet inte.
Och du har inte varit förut?
Nej.
Det är jättekonstigt.
Nej, jag vet inte. Men jag har inte varit så populär i landsbygdskretsar. Nej, men på riktigt har jag inte det. Det här är ju hela Sverige ska leva som månad. Ja. Och de har kanske inte gillat mig så jättemycket förut.
Nej.
För jag har varit lite för svartsynt, tror jag. För deras smak.
Ja, jo, det känner vi till. Det känns ändå som att det har hänt mycket på de här fyra åren som vi har gjort den här podden. Mycket som har förändrats, både liksom i den offentliga debatten och din roll i den. Och,
Jo, precis.
Det rör på sig, kan man säga.
Vi är inga underdogs längre. Eller?
Nej, verkligen inte.
Nej.
Usch, det vore helt förmätet att påstå det.
Men det vore kul att vara. Kanske. Man kanske kan bli igen.
Det är roligare, man kan vara liksom lite argare då.
Ja det är lite så är det.
Jag har hittat mitt drömhus. Alltså, nej, jag ska inte säga. Eller? Nej, det är inte mitt drömhus. Men jag har hittat ett hus på en drömplats i världen. Alltså det
är det inte lite osmart att twittra ut en länk till det huset?
Det är en gård.
Eller du kanske bara utgår ifrån att alla andra i hela världen är ointresserade av ett hus i Bollstabruk.
Jag skulle vilja säga, för det första så alla i hela världen följer inte mig på Twitter. Och för det andra så skulle jag säga, som
många.
Du nyss nämnde, att det ligger då, i Bollstabruk eller i Hällsjö. Alltså utanför Bollstabruk. Det ligger verkligen på landet. Och det är liksom en gård, det finns massa åkermark, betesmark, det är en skogsfastighet.
Det var ganska mycket mark, var det? Det var 30 hektar mark eller sånt där.
20 sammanlagt.
Ja, just det,
det var, men det var en jättestor tomt, alltså bara hustomten var ju typ 3,5 tusen, eller 3,5 hektar. Och det var liksom ett ganska så här helt ostylat inrett hus. Liksom. Lite olika stilar i olika rum. De har tagit ett rum i taget med 10 års mellanrum. Så här.
Ja, det var
något
väldigt
var
uppenbart.
Helt jättefult. Liksom.
Köket, och så var liksom köket gammalt... i 80-tal. Och, det var två kök. Ett var från 80-tal och ett var från typ 50-tal.
Ja, fast alltså, skåpen tror jag var äldre i båda köken.
Ja, ja.
Fast de var ännu, i ett var jättefint.
Och så kunde man se på golven också att det var så här lackat furugolv från 70-talet i ett rum.
Ja.
Och fin parkett från 60-talet i något annat.
Ja, så det var väldigt... Och jag...
Men det verkar vara väldigt bra skick.
Ja,
alltså, och priset
och det var
är ju
jättefint runt omkring. Och så här jordkällare och stall och flera så här...
Och för de pengarna... Men tänk, och det var ju, nu var det ju bara 3 hektar skog. Men det stod ju att den var bevuxen med 125-årig tallskog. Och då är det ju ändå lite så att om du avverkar... Nu har inte jag sett den där skogen, men säg att du avverkar de där 3 hektaren. Alltså du får ju ner priset på fastigheten med gott och väl 500 000 bara genom att avverka och sälja det där timmer, skulle jag tro.
Den kostar ju inte ens 1,5 miljon hela fastigheten.
Nej, vad var det?
1,4 var det, va? Eller var det 1,6? Jag minns det. Det är i alla fall, det är verkligen...
Ja, det är inte mycket pengar. Med.
Och jag tror boytan i huset var så att över 250 kvadrat.
Ja.
Så att,
vad ska du göra i alla rum?
Nej, men jag vet inte, men jag har ju så här...
Jag
är ju jätteromantisk när det gäller en så här gammalt hus. i Ångermanland med liksom en natur runt omkring och liksom växtlighet och allt som verkligen påminner om min barndom.
Mm.
Och det är barndomsnostalgi det här och en grusväg utanför. Men det är ju inte heller bara nostalgi, för det finns ju en del av mig som alltid längtar tillbaka.
Mm.
Och jag har ju ingenting kvar. Jag har ingen släkt kvar. Det finns inga liksom släktgårdar. Det finns inga någonting. Och det här, det är liksom, det är Ångermanland och det är en jättehärlig gård. Alltså, men jag är ju helt ensam.
Mm.
Det känns som ett heltidsjobb att bara hålla det stället i någon slags skick.
Mm.
Så det är ju förmodligen man rum. Men jag tänkte i alla fall gå på visning.
Du tänker göra det?
Ja.
Jaha.
Ja, men, alltså,
men vad händer då om du liksom kommer dit och bara känner en otrolig känsla av hemkomst och sinnesro och...
Vad ska, men då får du, jag väl starta någon slags kickstarter. Nej, men inte vet jag. Alltså jag kan inte bo...
Bor du i en bostadsrätt nu? Sen?
Nej,
nej, du har hyresrätt.
Så jag har ingenting liksom... att sälja.
Men du får ju liksom de där pengarna får du ju låna.
Ja, men...
Du har ju ett fast jobb.
Det kommer ju att bli, det kommer att bli fruktansvärt dyrt. Med liksom, om jag måste ta topplån så ska det vara liksom driften av det här stället.
Fast du kan ju betala av topplånen med avverkad skog sen.
Ja, just det. Det var så jag skulle göra. Men alltså jag...
Och sen så får du bli självförsörjande på något.
Ja, jag får skaffa getter och får. Och... Alltså ja. jag kanske byter liv.
10 hektar åkermark var det ju. Eller, och
hyra ut. Det är ju ett väldigt stort hus. Jag skulle kunna hyra ut halva huset till någon sån här flyktingfamilj.
Mm. De kommer inte betala jättebra hyra, kanske då.
Nej, men de kan...
Ja, eller för sig Migra kan betala. Så kanske du kan någon typ av verksamhet.
Men inte vet jag.
Ja.
Nej, jag ska i alla fall åka dit. Jag tänkte så här, att om jag åker dit på visning, även om jag med högsta sannolikhet verkligen inte kommer att köpa den här gården, så känns det som att det blir ett steg närmare att faktiskt någon gång kanske köpa ett sånt där ställe.
Ja.
Så tänker jag.
Ja.
Att det ska väcka någonting i mig som är starkare än bara liksom att jag faller för några bilder på nätet.
Mm. Mm.
Kanske.
Ja, jag hoppas.
Det beror på hur mycket mygg det är där.
Precis. Det är väl inte några kända myggtrakter direkt?
Nej, det är inte det. Nej, men det visar sig.
Mm. Ska vi köra ett kulturtips brukar vi ha ju.
Det brukar vi.
Ja.
Ja.
Jag har ett.
Ja.
Jag var i Kiruna härom veckan. Och de ska ju riva stadshuset. Du och jag har ju varit i stadshuset i Kiruna. Ja. Jag menar, jag tycker ju att det är en av Sveriges finaste byggnader.
Det är en fantastisk
byggnad. Helt otrolig byggnad faktiskt.
Mm.
Vilket man inte fattar förrän man kommer in. För att jag tror att jag hade varit i Kiruna 3 gånger innan jag gick in i stadshuset första gången. Därför att jag tycker att utvändigt så ser det ganska ointressant ut. Det är ju som en liksom tegelmonolit. Liksom, ja, en kub.
Ja.
Kallas för Iglon kallade han det för. Arthur von Schmalens som ritade. Och det var just, han byggde den som en iglo. Att det skulle vara liksom som ett skyddande skal. Men inne skulle det vara varmt och ombonat. Och så är det verkligen. För när man kommer in så är det som en piazza. Eller...
Och det går inte ens att visa på bild.
Nej,
alltså även om man har sett massa bilder. Det är, man förstår inte hur ljuvlig den här,
nej,
här huset
och det,
är.
Det är någonting med klimatet också tycker jag när man kommer in. Särskilt om det är kallt ute och man kommer in. Och det är liksom en otroligt väl avvägd luftfuktighet och värme där inne. Och sen så det är alltså ett jättestort atrium och sen så är det som loftgångar i 3 våningar. Och sen så sitter då liksom tjänstemän och politiker sitter i rum som har liksom då fönster utåt och dörrar inåt. Så det är också som en slags gestaltning av demokratin på något sätt. Där politikerna är tillgängliga med den utåtblickande och tjänstemän. Så det finns väldigt mycket liksom...
Sen finns det ju en jättespännande historia om liksom, historiska händelser, gruvstrejken, då var det här de samlades.
Ja, det var ju som mötesplatsen.
Palme åkte hit. Men kulturtipset här, det är alltså skynda er.
Yes, därför att till hösten så börjar de riva det här huset. Och egentligen tror jag att det är nu sista veckorna här som det överhuvudtaget är öppet. För att det var liksom, korridorerna var fulla med flyttkartonger och flytten pågår nu liksom. Man håller på att plocka ner allting.
Men är det nya stadshuset färdigbyggt nu alltså?
Nej, men det ska bli färdigt till hösten. Och det blir ju inte till närmelsevis lika intressant. Nej. Det går inte att jämföra i denna värld.
Men okej, då är det väldigt bråttom nu för alla att åka till Kiruna.
Ja, precis.
Som inte har
nej, men så passerar man Kiruna under sommaren så hoppas jag att man kan liksom göra. Och det har ju vuxit fram också en guideindustri i Kiruna. Det finns lokala privata guider som man kan anlita som kan ta en runt och visa upp de här platserna som kommer försvinna, de här byggnaderna som kommer försvinna. För jag menar, mycket har ju rivits redan. Alltså järnvägsstationen revs i höstas till exempel, den gamla fina järnvägsstationen och ett helt område som nu har blivit så kallad gruvstadspark. Och sen så kommer de närmaste åren nu så kommer det rivas ganska intensivt och bland annat då stadshuset, men också de här kända byggnaderna av Ralph Erskine som verkligen är liksom en del av Kirunas profil och skyline. De kommer ju också försvinna. Jättefina hus också.
Är man intresserad av arkitektur så är ju Kiruna en väldigt fin stad som det verkligen är. Alltså, vi har ingen aning om hur det kommer att vara där om ett par år, så att åk dit nu.
Ja, det är tipset.